till möte. Och för alla er som lyssnar via internet så säger vi också välkomna. Vi ska börja med ett ord i bön. Herre, vi tackar dig för de här tankarna som vi ska framföra. Herre, vi ber att det skulle vara dina tankar. Herre, vi ber att du välsignar ditt ord. Och ditt ord är för evigt fast i himmelen. Vi stillar oss nu, våra tankar, våra hjärtan, våra känslor. Vi ber om koncentration och fokusering på det som vi ska dela. Hjälp oss, Jesus, att se ditt ord för vad det verkligen är. Guds ord som kan förändra, förvandla för evigt. Vi ber i ditt namn. Amen. Vi ska dela ett antal tankar från Romarbrevet 12. Vi började ju en serie här för några veckor sedan om de andliga nådegåvorna. Och här är den tredje gången som vi talar om dem av fyra. Och därifrån, eller dagens text har vi hämtat från Romarbrevet 12 och verserna 3 till och med 8. Så Romarbrevet 12, verserna 3 till och med 8. Och vi kommer att tala om att bruka gåvorna av nåd i tro. Att bruka gåvorna av nåd i tro. Så från vers 3, ty kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter den mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi en kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tro. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Så vi ser här att det är inte mindre än 7 olika gåvor som behandlas här. Och jag tänkte lite på det här att vi är så okunniga ibland om vad Bibeln säger. Och tyvärr är det så att varje år när man gör de här undersökningarna så ser vi att bibeltron hos kyrkofolk, vare sig det är svenska kyrkan eller frikyrkor och olika samfund, den sjunker stadigt, har gjort under i princip en hel generation nu. Eller kanske började även innan det här. Och alltså bibelsynen, dels hur man ser Guds ord. Vad det är det Guds ord eller är det människors ord? Och tyvärr är det så att de flesta tror att det är någonting mitt emellan. Men tyvärr så är trenden att man går till att tro att det mer och mer är människors ord snarare än Guds ord. Också så är bibelkunskapen, alltså att man, vad vet man om Bibeln, det blir också sämre och sämre. Så vi vill inte delta i den trenden. Vi vill vända den trenden hos oss själva och som församling, uppenbarligen. En man som heter Donald Gray Barnhouse, en del av er kanske känner igen honom, han är mest känd för en 4-volymsserie om kommentar på Romarbrevet. En alldeles fantastisk bibelkommentar. Och han fick en gång frågan av någon att om du visste att du hade 30 år på dig att predika eller få ut evangelium till världen, liksom den här 30 åren, vad skulle du göra? Och då svarade han, de första 20 åren så skulle jag studera ordet. Och de resterande 10 åren skulle jag predika, evangelisera och så vidare. Alltså med andra ord, han skulle ägna 2/3 av sin tid till att förbereda sig. Och vi kan tycka att det är ett slöseri. För att när vi hör om någonting, ja, det är viktigt, liksom, det går rakt ut utan att vara förberedda. Och vi vet vad som kan bli följderna. Och det är aldrig fel att slipa sina verktyg. I predikaren 10:10 står det så här att den som inte slipar äggen, det är alltså det här skarpa kanten på yxan, den som inte slipar äggen när järnet blir slött måste bruka mera kraft. Så att om jag ska hugga ner ett träd med en slö yxa så måste jag använda så mycket mera kraft. Så att all den tid som jag använder för att slipa järnet, det är någonting som jag har igen sedan. Det är inte onödigt. Och skulle vi ta Donald Gray Barnhouse råd så skulle vi spendera betydligt mera tid i förberedelse än i själva förkunnartjänsten. Eller det här gäller i allting. När vi tittar på de gamla testamentliga profeterna, de framträdde och de gjorde någonting. Elia exempelvis var en dag på berget Karmel. Men hur länge var han i förberedelse? Han var, eller berget Karmel, det var inte Karmel, det var ett annat berg, men han var minst 3,5 år i förberedelse för det här. Och första gången vi talade om gåvorna så hade vi en, som en liten introduktion. Och vi sa att det grekiska ordet för gåva är karisma. Och då förstår ni att om en person är karismatisk, man talar om en karismatisk talare exempelvis, och då är det en begåvad person. Det här ordet kommer då av ett annat grekiskt ord, eller besläktat med ett annat grekiskt ord, som är karis. Och vi sa lite skämtsamt att på svenska betyder det att ha hål i tänderna. Men i grekiskan betyder det alltså nåd. Så det är därför vi säger att de här gåvorna som vi läser om i Bibeln, de är nådesgåvor. Det är alltså ingenting vi kan köpa, det är ingenting vi kan ens förtjäna eller utveckla. Det är någonting vi har, eller utveckla kan vi i den bemärkelsen att vi upptäcker dem och brukar dem så att de på det sättet blir bättre. Men vi sa också att gåvornas ursprung är den helige ande. Han bor i oss. I Nya Testamentet. I Gamla Testamentet kom han över människor. Han kunde leda människor. Han kunde liksom göra olika saker. Men i Nya Testamentet bor han permanent. Han har också förseglat oss. Han har satt ett sigill på oss. Som vi inte själva kan bryta. Och inte ens Gud själv. Nu säger jag, trodde att du trodde på en allsmäktig Gud. Det gör jag. Men Gud kan inte göra saker som strider mot hans egen natur. Och om han har lovat någonting, till exempel evigt liv till oss, så kan han inte ta det ifrån oss, för han har redan lovat det. Han tar inte tillbaks sina gåvor och sin kallelse i Romarbrevet 11:29. Så han bor i oss, han förseglar oss, han döper oss. Väldigt missförstådd lära vad dopet i den heliga ande är. Alla kristna är döpta i den heliga ande. Därför att i det ögonblick man sätter tro till Jesus Kristus som sin frälsare, så tar den helige ande och placerar oss i 1 Korinthierbrevet 12:13 i Kristi kropp. Det är dopet i den helige ande. Det kommer följande eller efterföljande fyllningar. Vi blir fylld med den helige ande. Men vi blir inte döpta i den helige ande 10 år efter att vi kom till tro. Det är inte bibliskt. Men han ger också gåvor. Och det var det som vi talade om. Han ger gåvor. Och gåvorna är väldigt varierande. Alla har en. I 1 Petrus 4:10. Någon säger, inte jag. Men då beror det på att man inte har upptäckt den. Därför att minst en gåva har alla troende. Det är Bibeln helt klar över. Gud kan inte placera oss i Kristi kropp. Vi kan inte vara en lem i Kristi kropp utan att ha minst en gåva. Men den kanske inte alltid är lätt att upptäcka. Vi kanske inte ens vill upptäcka den ibland. Men den finns där. Eller de. Och det är intressant att se att alla har minst en. Men ingen har alla. Det finns de som tror att de har alla gåvorna. Jag har till och med träffat folk som har hävdat det. Jag har alla gåvorna. Jag har blivit brukad i alla gåvorna. Men om det så vore, så vore ju hela illustrationen helt meningslös när han talar om att vi är olika lemmar i en och samma kropp, därför att lemmarna behöver varandra. Det är hela poängen. Så att om någon hade alla gåvorna, så skulle inte Kristi kropp vara någonting de behövde. De skulle vara Kristi kropp i sig själva. Och gåvornas syfte, sa vi, var att bygga upp Kristi kropp. De handlar inte om att bygga upp oss själva. De handlar inte om att jämföra oss med själva. Det handlar inte om att tävla. Men de motiverar oss att bygga Kristi kropp. Och ni kommer ihåg att vi talade om att gåvorna motiverar oss. Den här födelsedagstårtan som någon tappade. Och alla som satt och såg det här, de reagerade på olika sätt, därför att de hade olika gåvor. Och det är väldigt intressant. Jag säger inte att man måste tappa en födelsedagstårta varje gång som man vill ha reda på vilken gåva som någon har. Men hur man reagerar, hur man agerar i det här fallet, är många gånger en indikation på vilken typ av gåva eller gåvor som vi har. Det finns många människor som strävar efter att vara använda i vissa sammanhang och säger att man har en gåva som man egentligen inte har. Och det kan bli väldigt pinsamt, det kan bli väldigt jobbigt, det kan bli väldigt liksom en strävan att man är det här och det här. Man märker, och Kristi kropp säger bara nej, du har inte den här gåvan. Liksom man märker det. Och sen finns det också människor som man måste släpa ut för att liksom, nej, jag har inga gåvor, men de är sprängfyllda med gåvor, det är uppenbart. Så man har både och. Och en del människor tar sina gåvor, går ut i världen och ger liksom all sin tid, all sin kraft till att göra någonting i världen, och låter inte det här flöda i Kristi kropp. Och vad blir resultatet? Ofta tomhet, frustration. Därför att det här är någonting som Gud har gett oss för att tjäna Kristi kropp. Det är en skillnad mellan en naturlig talang, någonting som vi föds med, får av föräldrarna, det är genetiskt. Alla människor har det. Det kan vara musikgåva, det kan vara konst, det kan vara vad som helst. Jag kan det oavsett om jag är troende eller inte. Och naturligtvis så ställer jag mina naturliga talanger till Guds förfogande också när jag blir frälst. Men den andliga nådegåvan är annorlunda. Därför den har jag inte innan jag blir frälst. Men när jag blir frälst, då ger Gud mig en eller flera andegåvor, nådegåvor. Och först nu har jag dem. Därför att de är specifikt givna för att tjäna i Kristi kropp. Vi talade om förra gången de fem gåvorna som vi hittar i Efesierbrevets fjärde kapitel och den elfte versen. Och vi kallade dem för ämbetsgåvor. Det vill säga personer som innehar de här gåvorna. Och det var apostlar, det var profeter, det var evangelister, och det var pastorer, och det var lärare. Okej. Vad är en apostel? Det har vi också människor som springer omkring och kallar sig idag. Det finns inget bibliskt stöd. Det var två saker som en apostel skulle uppfylla. Det ena kravet var att de skulle ha sett den uppståndne Jesus Kristus. Det var därför som Paulus blev ifrågasatt. Är du verkligen en apostel? Du var inte bland de 12. Du såg inte uppståndelsen. Du levde inte med Jesus under de här 3-3,5 åren då han verkade på jorden innan han dog för människornas synder. Är du verkligen en apostel? Han sa, jag såg honom, för Gud gav honom en särskild uppenbarelse. Och det finns naturligtvis många som hävdar idag också att man har fått särskilda uppenbarelser och man har sett Jesus. Man har varit i himmelen och folk har sett förrådshus med reservarmar och reservben. Jag är lite sarkastisk nu, därför att om alla de som såg de här synerna, Daniel i Gamla testamentet, Paulus i Nya testamentet, de var som döda när de hade varit det. De sprang inte omkring och skröt över att de hade varit i himmelen och de hade sett det ena och de hade sett det andra. Paulus sa till och med att det jag såg får jag inte ens uttala. Det var så stort. Så vi säger att för att vara en apostel så skulle man vara ett ögonvittne till uppståndelsen. Man skulle också vara använd av Gud för att utföra tecken under och mirakler. Det finns massor av människor som rusar omkring idag och säger att de gör tecken under och mirakler i Guds namn. Okej, det är upp till er att avgöra om de här miraklerna är äkta. Men om det hade varit så att det fanns en massa människor som utförde mirakler. Om det hade varit så, varför sa Paulus då detta i andra Korinthierbrevet när han försvarade sitt apostlaskap, att ni såg hos mig alla de här tecknena, underna och miraklerna? Och när vi läser apostlagärningarna så ser vi att när miraklerna utfördes så var det alltid i samband med apostlarna. Så apostlarna var de ursprungliga 12 i sin primära mening. I en sekundär mening är vi alla apostlar, därför att vi går alla ut med ett budskap. Vi är alla sända ut med ett budskap. Men de skulle ha sett hans uppståndelse och de skulle kunna utföra de här miraklerna, de här tecknena och underna. Och sedan var det profeten, och profeten är en person, eller var en person, som kunde ta emot ett direkt budskap från Gud, en uppenbarelsekunskap som inte andra hade och som man sedan kunde förmedla till människorna. Vi ska tala om den gåvan lite mera senare i det här budskapet, så jag stannar där. Men det som är viktigt är att när det gäller apostlarna och profeterna så stod det att i Efesierbrevet 2:20 att de här två gåvorna var vad då? Grundläggande. Det fanns en hörnsten som var Jesus Kristus. Han som har lagt, eller är den första byggstenen i församlingsbygget. Det vill säga Kristi kropp som byggs nu. Men det var, den byggdes, grunden las av apostlarna och profeterna. Så det var inga gåvor, eller är inga gåvor som behövs idag och som finns idag i den bemärkelsen. Men ge mig några minuter att förklara mera längre fram. Evangelister, begåvade själavinnare, alla är kallade att evangelisera, men vissa har gåvan att göra det. Och ni vet det, hur vissa människor bara är helt otroliga. De alltid får möjlighet att leda människor till tro. Det är en särskild gåva. Men det betyder inte att vi andra kan säga liksom att nej, det här är ingenting för mig. Liksom. Utan alla är kallade att evangelisera, att gå ut med budskapet. Och sen var det pastor och lärare. Två olika grekiska ord, poimen och didaskolos. Men det ena betyder herde och det andra betyder en instruktör. Och vi sa tidigare att alla pastorer är också lärare, men alla lärare är inte pastorer. Det finns en särskild lärargåva, men den som innehar pastorsgåvan har också förmågan att lära ut. Och det är egentligen samma ämbete här, pastor och lärare, när man tittar på det grammatiskt. Så idag har vi alltså kommit till Romarbrevets 12:e kapitel. Och vi läste verserna 3 till och med 8. Och i vers 3 så ser vi att vi har fått en tilldelad tro. Vi har blivit givna ett mått av tro. Så att även tron är en gåva. Och ni vet hur människor säger, ja, jag önskar att jag skulle ha en tro som dig. Och så indikerar man att man inte har en tro. Är det någon här idag som inte har en tro? Ja, uppenbarligen så tror jag att alla bekänner sig som kristna. Men ni har också tro utöver det, därför att ni har satt er på de här stolarna. Och de behövs mycket tro att sitta på. Nej, men alltså, ni tror att stolarna håller. Det är en form av tro. Ni tror att bilen stannar i rödljusen när ni trycker på bromsen. Det är en form av tro. Ni tror att de som har konstruerat bilen har tillräcklig kunskap, har satt tillräckligt goda delar i bilen för att det ska helt ske. Och vi kan gå vidare och så vidare. Vi tror på olika saker. Det är en tillit. Det är en form av tro. Människor sätter sin tro på allt möjligt. I en tvättstuga en gång. En sån här offentlig tvättstuga. och väntade lite på att tvätten skulle bli torr. Så jag läser en tidning. Och i den här tidningen så är det en präst som skriver om bön. Och prästen säger att det spelar ingen roll vad du ber till. Han gav några förslag. Du kunde be liksom till det en del kallar för Gud. Och det var citationstecken om det här. Olika gudar. Du kan be till världsalltet. Du kan be till dig själv. Eller varför inte? Spännande tanke. Du kan be till ingenting. Ja, okej. Okay. Som andra ord, det som var viktigt var bara att be. Spelar ingen roll vad man ber till. Och så tänker många människor om tron. Det spelar ingen roll vad du tror på, bara du tror på någonting. Det är exakt totalt 100% fel. Därför att Bibeln säger i Johannes 14 och vers 1 så säger Jesus: tro på mig. Eller förlåt mig, först säger han: tro på Gud, tro också på mig. Alltså Jesus var Gud, men han säger tro på Gud, skaparen av allting. Tro också på Jesus Kristus, Gud själv som har kommit i köttet. Och otro är synd. Faktum är att Jesus säger att det är den enda synden som inte kan förlåtas. Alla andra synder kan förlåtas, men otron kan inte förlåtas. Därför att om jag inte tror på att Jesus var Guds son som kom in i världen, Gud blev en människa och dog för oss, om jag inte tror på detta, om jag inte tror att hans blod försonade med mina synder, om jag inte tror det, då kan jag inte bli frälst. Och då lever jag kvar i synden singular. Det betyder inte att jag kanske gör mer eller mindre synder i plural, men synden i singular är otro. Det är det enda som skiljer oss från Gud. Som andra ord, alla har ett mått av tro. Men alla använder inte det måttet av tro att tro på Jesus Kristus. Man väljer att tro på någonting annat. Om, för er som kommer att följa med och lyssna på William Lane Craig, jag blandar ihop namnet. Höra vilka fantastiska argument det finns för Gud. Det är helt ofattbart. Och hur apologetiken har växt fram under den här senare halvan av 1900-talet. Och idag har vi en massa underbara böcker och tillgångar som förklarar systematiskt hur rationellt det är att tro på Gud. Men människor gör det ändå inte. Tvärtom, tron är på tillbakagång. Eller man tror på alla möjliga grejer, men inte biblisk tro. Man väljer att tro på det man vill. Och vi har alla fått ett mått av tro. Och det måttet av tro, det aktiveras när vi hör ordet förkunnas i Romarbrevet 10:17. Så att det finns där, men när jag hör ordet predikas, då växer tron. Och jag kan tro på Jesus Kristus som min frälsare. Jag kan tro på hans löften. Jag kan tro på alla de här sakerna som han har sagt i sitt ord. Så alla har fått ett mått av tro, står det här i vers 3. Och i verserna 4 till och med 6a, alltså den första delen av den sjätte versen, så har vi en tillhörande mångfald. Det vill säga att i Kristi kropp, i församlingen, så finns det en enorm mångfald. Jag gillar de här dokumentärkanalerna, och en av mina absoluta favoriter är Hangarfartyg. Jag är helt såld på Hangarfartyg. Och alla tänker liksom, ja just det är bara ett flygplan som flyger upp från den här båten för att utföra ett uppdrag någonstans långt borta i fiendeland. Men för att ett enda plan ska vara i luften, för att en enda pilot ska kunna flyga det här, så är det hundratals och hundratals och åter hundratals människor som finns involverade. Det är 5000 man bara på hangarfartyget. Och det är långt ifrån alla. Det är massor av människor som sitter på olika platser i världen och är med. Det måste finnas folk som hjälper till. Piloten måste äta, till exempel. Piloten måste klippa sig, annars får man inte på sig hjälmen. Nej, men, alltså det finns en massa olika grejer som måste göras för att det här, och man tycker, ja men det är väl inget viktigt. Ja men tänk om piloten svälter ihjäl, då blir det inga flygplan som flyger. Tänk om håret blir så stort, han kan inte få på sig hjälmen liksom, bara, ah, och vad det nu kan vara. Det finns allting. Vi kan gå och göra den här listan hur lång som helst. Varje person är viktig för att det här ska fungera. Och vi kan säga att församlingen är som ett hangarfartyg, därför att vi är ju i en andlig strid i Efesierbrevets 6:e kapitel. Och vi kan tycka då att vissa människor som predikar, till exempel jag här idag, eller de som väldigt ofta är ute och evangeliserar, eller några som har några, ska vi säga, synliga gåvor, ja, de är som piloterna liksom, de flyger upp där och liksom häftigt. Men tänk på alla andra. Tänk på alla andra som jobbar och gör det möjligt. Varje lem är viktig. Så det finns en enorm mångfald i församlingen. Och det är det han säger här. Vi är många som utgör en kropp. Men ändå är vi också lemmar i denna samma kropp. Och vi har fått olika gåvor i början på vers 6. Allt efter den nåd vi har fått. Så med andra ord, vi har ett mått av tro. Vi har minst en gåva. Och den är av nåd. Och den är tänkt att brukas. Och där i det här brukandet så finns det en enorm mångfald. Och sen, det tredje här, det är tillhandahållen nåd. Så vi har tilldelad tro, tillhörande mångfald och tillhandahållen nåd. Det uppskattade Anette. Tre saker som börjar på T. Eller hur? Eller tänkte du på det?
Allitteration,
precis. Det ska man ha för att det, då hjälper den att komma ihåg, nämligen. Det är säkert ingen som kommer ihåg vad jag säger ändå. Men i alla fall. Så jag tänkte på det här att tillhandahåller nåd. Vi har fått nåden att bruka gåvorna. Och den första gåvan här, den hittar vi i vers 6 i B-delen. Att den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Och ordet för profetia här, eller profetians gåva, det är profetia. Och det kommer egentligen av två olika grekiska ord. Pro, som betyder före och innan. Och theimei, som betyder att visa eller att göra några tankar kända. Så med andra ord, att profetera är att göra några tankar kända innan det ens har hänt. Alltså Gud vet i sin allkunskap vad som ska hända och vad som ska göras. Och han låter någon få reda på det här innan det händer, så att de kan berätta det för andra. Okej? Det är egentligen vad profetians gåva. Men när vi tittar i Gamla testamentet så gjorde Gud det här. När vi tittar i apostlagärningarna och den första tidens församling så gjorde Gud det här. Idag behövs inte profetians gåva i den bemärkelsen. För allt det som Gud vill att vi ska veta, det har blivit nedskrivet i den här boken. Och i Uppenbarelseboken 22, verserna 18 till och med... Nej, det är bara vers 18, förlåt mig. 22 till 18. Nej. Kapitel 22 och vers 18, så är det. Står det att vi ska inte lägga någonting till eller ta någonting ifrån det som har sagts. Så med andra ord, när vi profeterar idag så förkunnar vi, proklamerar vi det som Gud redan har uppenbarat. Och han uppenbarar vissa saker om framtiden, till exempel Uppenbarelseboken. Det mesta av det som står där har ännu inte inträffat. Det ligger i framtiden. Men han har redan uppenbarat det här. Inte genom en skäggig profet i Gamla testamentet som gick fram och sa, så säger Herren. Och inte genom folk som springer omkring idag i församlingen och säger, jag är profet. Och säger olika saker. Och sedan så märker man att det blir inte så. Om de skulle vara riktiga profeter, då skulle de enligt Bibeln stenas om det inte blir 100% rätt. Och det som vi säger lite skämtsamt, då skulle vi församlingarna vara fulla av döda profeter. Därför att överallt går människor fram och säger de här sakerna. Var försiktiga. Ordet betyder att i förväg tala om någonting, en tanke som ännu inte har hänt. Och vi kan göra det. Vi kan predika från Uppenbarelseboken. Vi kan säga att det kommer en dag när församlingen ska ryckas upp. Det kommer en dag när det blir en 7-årig vedermöda. Det kommer en dag när det blir 1000 år regerande av Jesus från Jerusalem. Det kommer en dag när alla människor ska dömas. Alltså det har Gud uppenbarat profetiskt till oss, men det är nedskrivet klart och klappat. Så den nya testamentliga profeten predikar, förkunnar, proklamerar det som Gud redan har valt. Förklara det lite grann varför det är sån enorm förvirring där ute när alla profeter är och berättar för folk vad de ska säga och göra. Och kan inte citera en enda bibelvers. Det är inte så en profet fungerar. Så här talas det om en gåva som var grundläggande och som egentligen inte behövs. Men vi säger så här: Gud är suverän, Gud är allsmäktig. Kan han framföra någonting i ett visst tillfälle? Självklart kan han det. Visst kan vi åka till någon plats där ingen har hört, det finns ingen bibel, ingen kan det här språket, finns ingen skrift översatt och så vidare. Visst kan Gud använda en människa hur som helst, i vilken kapacitet som helst, uppenbarligen. Så Gud är allsmäktig, men kanonen är stängd. Vi behöver ingen mera uppenbarelse. Och i första Korinthierbrevet 13, som är kärlekens lov, och i verserna 8-10 där, så står det så här: kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra, tungomålstalen ska tystna, kunskapen ska förgå, till vi förstår till en del, profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. Vad är det fullkomliga i vers 10? Några säger, ja men det är ju uppenbarligen när Jesus kommer tillbaks, då behövs inte de här sakerna. Helt rätt, absolut, behövs ingenting, för det här är att förstå någonting till en del. Andra säger, ja men det var när skriften blev klar, då behövs inte egentligen någon ytterligare uppenbarelse, vi har allt som behövs redan nu. Men det finns också ett tredje sätt att se det här ordet som står här om att det ska förgås, eller förlåt mig, det fullkomliga, telion i grekiskan, och det betyder att det kan också betyda något som är moget, det vill säga det som, när det som är moget kommer. Så det är ingen motsägelse, uppenbarligen kommer allt det här att upphöra när Jesus Kristus kommer tillbaks, men vi kan säga på ett sätt att det upphörde redan när skriften var klar, därför att Jesus var ju ordet inkarnerat, så vi behöver inte göra en åtskillnad mellan honom och ordet på det sättet. Men när mognaden kommer, när vi växer till i nåd och kunskap om honom, om hans skrift, ja, då behövs inte de här gåvorna. De var grundläggande, det var någonting som fanns i den första tidens församling, och det behövdes. Men idag behövs det inte på samma sätt. Så det är profetians gåva. Och det står att de här sakerna ska förgå. Paulmai i grekiskan, som betyder att stoppa sig självt. Så att en dag så stoppar de sig självt. När det som är moget, när Guds ord kommer in i församlingen, blir undervisat, förstått, människor växer till i nåd och kunskap, då behövs inte de här sakerna, för de var grundläggande, och då stoppar det sig självt. Nästa gåva är att tjäna, i vers 7. Och det här ordet är egentligen ordet diakonia i grekiska. Och ni känner till det från Apostlagärningarna 6, där de utvalde diakoner. Och i kyrkor idag så finns det, finns fortfarande den här termen diakon. Och det betyder egentligen ingenting annat än en tjänare eller en servitör. Och ni vet liksom hur gamla engelska filmer, och i vissa sammanhang kanske även nya, säger man butler på svenska eller säger man butler på svenska också? Är det butler på svenska? Nej, butler. Ja, vilket som. Nu är det liksom, någon står med en handduk över armen så här och jobbar åt någon och har ögonen liksom fästa på den här personen och väntar på minsta lilla tecken att man ska göra någonting liksom och utför det till punkt och pricka liksom att det är den här, eller man är en servitör, man går runt och man tar en beställning av någon, man jobbar i en restaurang, vad önskar ni, vad finns på menyn, alltså man betjänar andra, och det här är en särskild gåva att betjäna andra människor, och det är fantastiskt, därför att det praktiska är också andligt. Jag var i Tacoma i Washington för ett antal år sedan. Det var en man där, jag glömmer aldrig liksom, han dammsugade alltid liksom. Så fort mötet var slut så hade han framme dammsugaren. Och han älskade det här. Han bara sken liksom så här. Och han skulle alltid dammsuga. Han hade liksom en gåva. Han skulle alltid städa upp och fixa. Liksom att tjäna. Det är fantastiskt att se det här ordet. Att vara. Och vi är på ett sätt allas tjänare. Varandra. Vi är som de här butlers liksom. Vi observerar varandra. Var kan jag hjälpa till? Var kan jag träda in och hjälpa och lyfta och bidra med någonting på det praktiska planet att tjäna? Och sen vidare i vers 7 här så står det om undervisning. Och samma ord eller samma gåva nämns också i första Korinthierbrevet 12, verserna 28-29. Och också i Efesierbrevet 4:11 som vi talade om. Och det är ordet didasko. Och det betyder att undervisa i den bredaste meningen. Och att tydligt kunna förklara och tillämpa sanningen så att andra kan lära sig. Och det inkluderar naturligtvis förmågan att kunna studera, undersöka, forska, organisera det man gör. Och som vi sa, att en pastor har alltid lärargåvan. Men en lärare behöver inte vara en pastor. Det finns människor som har en särskild lärargåva. Och vi måste också skilja på att ibland så har människor den här gåvan naturligt. För det finns många bra lärare som inte är frälsta. Det vet ni från skolan. Men det här är alltså en särskild gåva som är för Kristi kropp. Och det står att man ska undervisa i läran. Så det är inte bara att undervisa vad som helst, utan att man undervisar det som skriften säger. Och sen nästa gåva i vers 8 här är gåvan att förmana. Och det är ordet parakaleo i grekiska. Parakaleo, para, får vi ordet parallell från. Alltså någonting som är vid sidan om. Och kaleo, det är vad vi får ordet kalla. Så med andra ord, någon kallar oss vid sidan om. Det här är alltså en person som kan kalla andra människor till sig, inbjuda dem, anropa dem, och förmågan att få människor att gensvara till någonting från skriften. Att liksom verkliggöra det som ibland kan vara svårt att förstå. Att få människor att bli utmanad att bruka sin tro på ett område. Och ni vet ibland liksom hur saker och ting kan vara lite luddigt tills man möter en viss person. Och de liksom bara tar den till sig så här och uppmanar den. Säger, gå vidare, gå framåt, du kan, det fungerar, här har du ett löfte liksom. Man går bara att andligt talat sparka någon i baken, att gå framåt. Att det är gåvan att förmana. Min bror tror att han har den gåvan, men han tror att den gäller bara mig. Han har gåvan att förmana mig. Sen i vers 8 så har vi gåvan att... Nej, gillar Nikolas. Sen har vi vers 8. Nikolas har också en bror som är 10 år äldre än honom. Och han vet vad jag menar när jag säger det. Men i vers 8 så står det om gåvan att ge. Och det är metadidomi i grekiska. Metadidomi. Det betyder att tilldela. Att liksom dela ut. Och det här har ingenting att göra med, som vi tror, att man är rik eller har stora tillgångar. För det är många som säger det. Att när jag blir rik, eller vad det nu kan vara, då ska jag börja ge. Det funkar inte så. Om jag inte ger när jag inte har så mycket, så kommer jag inte att ge när jag blir rik. Jag vet att det fungerar. Jag vet hur det hänger ihop. Och jag tänkte på det här hur människor har den här gåvan. Och det är så underbart, för det står här att den som ger, och det kan vi alla göra, men det står att det ska vara utan baktanke. Ni vet liksom ibland när vi ger någonting, att någonstans där bak så tänker vi att ja, jag hoppas jag får igen det här på något sätt, på någon typ. Om jag ger det här nu så får jag det här, och liksom vi kalkylerar i våra sinnen. Men utan baktanke. Och jag vet en kille som jag känner, som han hade ett företag, och han hade en övertygelse om att ge tionde. Han gav sitt tionde alltid, för han sa det tror jag är bibliskt och det ger jag. Men hans företag blev välsignat av Gud, och han sa okej, jag behöver ju inte de här pengarna. Han hade 6 barn och hans fru var hemma. Han var bakåtsträvare. Han var hemma med barnen. Så han hade henne att försörja. Så sa han så här. Okej, allt jag tjänar över den här nivån, jag ger 50%. Gud välsignade honom. Han gav 50%. Han sa okej, nu lever jag på en nivå, jag behöver inte det här. Så han gjorde nästa lilla överenskommelse med Gud. Han sa, över den här gränsen så ger jag 100%. Jag behöver inte de här pengarna. Och det var helt fantastiskt. Gud välsignade. Väldigt framgångsrikt företag. Jobbar. Ger 10% på allt. Men vid en viss, på en viss nivå, 50%. Över en viss nivå, 100%. Till Guds rike. En gåva att ge, utan baktankar. När jag var i Finland nu, så var Theodor och träffade den här killen också. En amerikansk man som har varit i Asien i över 20 år. Vi pratade lite grann om understöd liksom, och han sa ja, det är min pappa som har försörjt, eller vad heter det, stött mig på missionsfältet i alla år. Och så berätta mer. Han var pilot för United Airlines. Och hans mamma var också hemmafru, så att det var bara en lön. Men han sa att hans pappa, han gav 90% av allt han tjänade till missionen. 90%. Piloter har bra lön, det vet jag. Men det fanns bara en lön i familjen, och 90% är ganska mycket. Nu säger jag, men det funkar inte för mig. De flesta av oss har svårt att ge ifrån oss en 5 krona. Men jag säger bara, det finns människor som har den här gåvan. Det finns människor som har den här gåvan. Och den börjar inte när vi tjänar den första miljonen. Den börjar från den första kronan. Att vi tror att det här är någonting vi har fått av Gud. Och vi gör, och jag säger inte nu att andra ska göra det på samma sätt som de här. Men det är uppmuntrande att höra att människor har den här gåvan. Och man ger av det man har. Och sen så finns det en gåva här i vers 8 som är gåvan att leda. Proistemei i grekiska. Och det betyder att kunna stå framför en grupp. Och man har en slags rang som man har i militären. Alltså att någon har blivit delegerad att vara över en grupp. Och det är förmågan att kunna urskilja Guds syfte, hans plan för en grupp. Och att leda gruppen i den riktningen. Och det man att kunna delegera utan att manipulera. Och det här är en gåva som vissa människor har uppenbarligen i olika sammanhang. Och jag tänkte på hur vi kommer att tala om det senare, men den hänger lite samman ofta med en gåva att administrera. Och hur det är lätt att bli liksom frustrerad. Därför att man ser hur saker och ting bör vara. Men de är det inte. Så man blir frustrerad. Och det är väldigt lätt att bli negativ. Om man har den här gåvan. Om man inte låter Gud ta hand om det. Och låter den bli ledd i sammanhanget. Och sen slutligen i vers 8. Den sista gåvan här. Barmhärtighet. Eleeo. Eleeo. Det betyder att ha medlidande, gudomlig nåd, att göra någonting, eller att ge gudomlig nåd. Att förmågan att helt enkelt identifiera sig med människor som lider fysiskt, mentalt eller emotionellt. Och Maria gillar inte när man pratar om henne, och jag gillar inte när man pratar om mig, så vi gillar inte när vi pratar om varandra, men jag måste ändå säga någonting. Vi brukar gå ut och själavinna, och Maria, alltså en oerhörd gåva att vara barmhärtig. Alltid när man träffar på någon människa där ute liksom, man pratar och vittnar för någon liksom, och jag bara står där som ett fån, och helt plötsligt så springer Maria in i en affär och köper en kasse med mat till någon liksom, eller köper en biljett så att de kan komma hem, eller jag menar, hela tiden liksom här att tjäna i de här små detaljerna. Barmhärtighet. Barmhärtighet. Och jag kommer ihåg när jag först träffade Taina för många år sedan, i kyrkan i Helsingfors. Hon var de gamlas kompis, hon var de som de utslagnas kompis, hon var alltid de här liksom, de här människorna som inte riktigt hängde med, och var alltid deras kompis på något sätt, hade alltid barmhärtighet, hjälpte dem alltid på något sätt. En gåva att vara barmhärtig. Vi skulle kanske kunna säga att alla kvinnor har den gåvan och inga män. Men det är inte riktigt så. Det finns män som har det och kanske kvinnor som inte har det. Jag vet inte. Men det är möjligt att det är naturligt ligger det mera för kvinnor. Men det är underbart att se barmhärtighet som en gåva. Att kunna ha medlidande för människor. Det är faktiskt en gåva. Och så vi ser här, det är 7 olika gåvor i de här 2,5 verserna. 6b till 8. Profetians gåva, tjänandets gåva, undervisningens gåva, förmanandets gåva, givandets gåva, ledandets gåva och barmhärtighetens gåva. Och vi sa att profetians gåva är annorlunda i den bemärkelsen, därför att vi har idag ett fullbordat ord, en skrift vilken vi kan proklamera. Så profetians gåva har förändrats jämfört med Gamla testamentets tid, när profeterna var, men också den första församlingens tid, och den används inte, den brukas inte på samma sätt idag. Men de andra gåvorna är uppenbarligen någonting som vi har och ser och brukar för oss. Så nästa gång kommer vi att tala om ett antal gåvor som vi hittar i första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Så det här nöjer vi oss med just nu. Så Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna som vi har delat, och Herre, vi tänker på hur privilegierade vi är i Kristi kropp som har blivit tilldelade de här gåvorna av olika slag att bruka och använda, inte för att tävla med varandra, inte för att skryta eller bygga upp oss själva, utan för att bygga upp andra, för att bidra till fullheten av dig på jorden som är församlingen. I Efesierbrevet 1, verserna 20-23. Och vi tackar dig för det, Jesus, att vi har blivit satta som lemmar med olika gåvor. Vi har blivit tilldelad ett mått av tro. Vi har fått en tillhörande mångfald. Det är så många olika gåvor. Vi har fått en tillhandahållen nåd som vi kan bruka de här gåvorna med. Här vi ber, eller genom, Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen.